Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden! Titta ut genom fönstret. Hur ser det ut? Sol eller regn, moln eller dimma. Vädret påverkar vår sinnesstämning och ett givet samtalsämne, speciellt här i Sverige. Men vad vet vi egentligen om vädret? Hur bildas moln, stormar, snö och hagel? Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta. Och nu, vädret.
När vi pratar om klimat menar vi bland annat temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind och nederbörd. Meteorologi handlar om väderleken de närmsta dagarna, veckorna eller månaderna. När det gäller längre tidsperspektiv, som decennier, pratar man om klimatologi. Den som ska bjuda på en väderleksrapport är Nils Holmqvist. Han är meteorolog, utbildad i Lund och Köpenhamn. Han arbetar på SVT och har precis gett ut boken Himlen är vackrast med lagom mycket moln. Varsågoda, Allt vill att veta om väder med Nils Holmqvist.
Jag säger hej och välkommen till Nils Holmqvist, meteorolog och författare till den här boken Himlen är vackrast med lagom mycket moln, som jag precis har läst. Väldigt, väldigt spännande och rolig bok.
Ja, vad kul.
Ja, vi sitter här på Södermalm i Stockholm 12 september och det känns som högsommar. Vad brukar man kalla det? Brittsommar eller indiansommar?
Ja, indian kanske. Ja. Det är ju lite känsligt med brittsommar, för det måste vara vid Birgitta-dagen. Så det är först i oktober som vi kan ha det. Som en månad så kan vi få lite brittsommar. Och högsommar är när temperaturen överstiger 25 grader. Och det är väl 20 plus någonting.
Så att jag inte är rätt hittills, kan man säga.
Nej.
Du jobbar som meteorolog på SVT. Och ja. Jag tänkte fråga först då, hur började du intressera dig för väder och meteorologi?
Jag tror alltid jag har varit intresserad av väder och moln. Men det kanske alla barn har varit förr i tiden i alla fall. Man minns ju om man tittade på molnen och såg olika figurer i dem. Och sen därefter så har jag varit väldigt intresserad av matte och fysik. För att mina föräldrar är matte och fysiklärare. Så då blev jag duktig på de ämnena. Och eftersom meteorologi bygger väldigt mycket på matte och fysik, så kändes det som ett bra val.
Min känsla är att vi är mycket bättre på väderprognoser idag än för 25-30 år sedan. Stämmer det?
Jo, men det gör det. Utvecklingen har ju gått väldigt mycket framåt. Till exempel man kan jämföra att en 5-dygnsprognos idag är ungefär lika träffsäker som en 2-dygnsprognos för 30 år sedan.
Mm.
Så det har ju gått väldigt mycket framåt. Och man kan vara mer detaljerad och så i sina prognoser.
Ja. Och har det att göra med bara teknologin och alltså, nya beräkningsprocesser och sådär?
Jo, precis. Med observationsdata och sen så har du också fina rutnät, kraftiga datorer som kan göra fler beräkningar och så.
Men det här med prognoser är ju intressant. Ju. Men jag antar att man, när det är en ettdygnsprognos så har man en viss, man kan säga att till en viss sannolikhet så kommer det här att inträffa. Och sen så sjunker den sannolikheten ju längre bort i tiden man är. Är det rätt sätt att beskriva det på?
Jo, det kan man göra. Men jag känner att jag, alltså det är nästan svåraste att göra prognoser för morgondagen. För då har man en förväntning på sig att vara ganska så träffsäker och kunna ge rätt så detaljerade prognoser. Men när man ska tala om värdet om 5 dygn eller om en vecka eller kanske till och med 2 veckor, då kan man ju vara ganska så schematisk och säga att ett lågtryck kommer in över södra Skandinavien eller ja, nästan norra Europa. Så det är ju stor skillnad där, hur detaljerad man är, och då kan man också få ganska bra träffsäkerhet även längre fram.
Apropå det här med omväxlande väder då, så har vi då fyra ganska distinkta årstider. Mm. Det är väl i och för sig bara en, liksom, någon slags...
Det är ju också väldigt unikt ändå för våra breddgrader. Och det är kanske det också som gör det så intressant också. I andra länder, speciellt längre söderut, så är det ju inte en sensation när det blir 25-30 grader. Nej. Det är ju kanske det är ingenting som tidningarna skriver om direkt.
Nej, men om man skulle säga det till en spanjor, så här, vilken härlig dag vi har idag. Ja. Men han bara, vad fan är du dum? Det är ju alltid fint. Liksom. Ja. Men hur definierar vi våra årstider då?
Efter temperatur. Det är väldigt mycket statistik där man räknar. Man kikar på termometern och tar en medeltemperatur, en dygnsmedeltemperatur. Och sen räknar man dagar. Så man kan säga att man läser av termometern 24 gånger. Och sen så dividerar man med 24. Och ska det bli sommar så måste man ha 5 dygn med en dygnsmedeltemperatur över 10 grader. Och för att det ska bli vinter så ska det vara under 0. Så är det ungefär. Våren är ju över 0 grader, 7 dygn i sträck. Och sen så finns det vissa kriterier till också, att det måste vara efter ett visst datum.
Just det. Men sen är det så att om våren har kommit och sen så på något sätt temperaturmässigt att det går tillbaka till vinter, då är det fortfarande vår, kan man säga. Då man kan inte ta tillbaka en årstid, så att säga.
Nej, det kan man inte göra. Nej. Men en årstid kan också, man kan gå miste om en årstid. Ja. Det tycker jag är väldigt sorgligt när någon stackar blir utan sommar eller vinter. Men det händer ju ganska ofta i fjällen till exempel. Inte ovanligt att sommaren uteblir, eller att vintern uteblir i Skåne, speciellt då ner mot Falsterbo, det sydvästra hörnet.
Vissa hävdar att efter en varm vår kommer en sval sommar. Mm. Myt eller sanning?
Myt. För det mesta i alla fall. Det finns faktiskt en liten koppling mellan årstider, men det är framförallt vintern och våren. Till exempel om det ligger jättemycket snö i februari, så är det inte ovanligt att mars då blir lite krass, att temperaturen får svårt att stiga, för då krävs det en massa energi för att smälta den här snön, som dessutom reflekterar en hel del av solens strålar.
Mm. Men sen kan det då i gengäld slå till ganska direkt, och när väl snön då försvinner så kan det dra igång ordentligt.
Då kanske det kommer lite mer ordentligt, som du säger. Mm.
Finns det en annan som heter, vad heter det, om Anders braskar så slaskar det.
Då just är det
30 november, om det är kallt då, så blir det en slaskig jul. Men det är också bara någon sån här, det känns som någon sån gammal bondepraktika.
Ja, men den stämmer grejen lite halvbra faktiskt.
Gör det,
ja. Eller det beror på var man bor någonstans.
Mm-hmm. Men på vilket sätt stämmer det ändå lite då?
Jo, men ofta är det ju så att snön har kanske inte kommit till de mellersta delarna av landet. Kanske då Svealand, södra Norrland. Och då funkar det ju ganska bra. Men det brukar vara ganska mycket slask i Sydsverige. Till exempel där jag kommer från Skåne, det är sällan vi får en vit jul där. Och sen så är det ofta att snön redan har kommit där i november, allra längst i norr. Så där är det ju brask, brask och slask, slask längst ner. Och sen så blir det slask, brask, blir det väl, i mitten.
Brask, slask, om det ska passa.
Slask, brask. Ja, ja, nu dribblar jag mig själv.
Ja. Ja, men vi ser att det kan finnas det kan finnas någonting i det.
Ja.
Men finns det några andra sådana här vädermyter som vi kan slå hål på när vi ändå håller på?
Nej, men det finns en hel del i den här bundepraktiken i alla fall, som har en viss bäring. Men mycket gäller egentligen Tyskland där. Så det gäller kanske mest för det tyska klimatet, i och med att den här bundepraktiken framförallt skrevs där.
Du sa i början att du var fascinerad av moln.
Jag tänkte att vi kunde prata lite om det. Först den stora frågan, hur bildas moln?
De kan bildas på olika sätt och beroende på hur det går till så får man olika moln på himlen. Men ganska så gemensamt för alla moln är att de bildas av att luften kyls av och ofta då genom att luften hävs på ett eller annat sätt. Så att luften stiger och då faller trycket och då kyls luften av och då kan moln träda fram.
Mm. Men då är det så här vattenmolekyler i luften då som ändrar fas på något sätt, eller hur fungerar det?
Det är ju vattenånga som kondenserar på små partiklar i luften och så träder själva molnet fram. Ja.
Och vad kan det vara för partiklar de kondenserar på då?
Lite allt möjligt faktiskt. Det finns naturliga och sen så finns det till exempel som små dammpartiklar. Det kan också vara lite salt från hav till exempel. Ganska mycket sådana partiklar. Vulkaner, men också utsläpp från industri och bilar.
Okej, så våra tillkortakommanden som människor hjälper till att göra molnen tydligare kan man säga?
Ja, man kan ju skapa moln också genom att släppa ut såna här partiklar, såna små som vattenånga liksom inte kan låta bli att kondensera på. Om man gjorde det inför till exempel OS i Peking, då var det så lite dåligt väder på gång så ville man inte att det skulle regna på deras parad liksom. Så de tog och släppte ut massa silverjodid och då kunde se vattenånga på silverjodiden och så regnade det någon annanstans helt enkelt, lite så halvgiftigt silverjodid regn.
Ja, det låter inte supersunt alltså.
Nej, men man använder den här tekniken också i Europa. Jag har ju någon kollega som faktiskt har skjutit raketer på hagelskura för att få haglet till att trilla ut innan haglet har vuxit sig tillräckligt stort för att ge skada. Så ser man några åskmoln som kommer, skjuter man iväg en raket på den, släpper ut silverjodid i molnet och då kan man få massa hagel, små hagel då, som trillar ner. Så okay. Det är väldigt spännande. Alltså tänk om man skulle kunna göra det här i Sverige. Det skulle vara jättehäftigt att få göra.
Oerhört fascinerande. Ja. Det finns ju då en massa olika molntyper och det är ju som jag har förstått ganska reglerat, alltså hur många huvudtyper det finns.
Precis.
Vem är det som reglerar det här?
Ja, det är
International Cloud Organization.
Nej, det är väl lite VMO tror jag, någon som ligger under dem. Men det var ju en kille som hette Luke Howard på, jag tror det var 1800-talet, som började klassificera moln. Och det var lite enligt den här Carl von Linné-modellen helt enkelt, med släkter och familjer och så. Så på så sätt har man kanske 100 olika sorters moln som man kan peka på himlen. Mm.
Men om vi då ska gå Nils molnskola då, alltså lektion 1. Ja. Vilka är de absolut viktigaste molntyperna om vi ska liksom känna till 3 olika typer till exempel, om det räcker?
Jo, men det kan räcka. Min favorit är ju stackmolnet. Jag har också tillägnat boken till det ödmjuka cumulus humilis-molnet som är så anspråkslöst på himlen tycker jag. Det är de där minsta bomullstussarna på himlen kan man säga. Det är våra stackmoln. Det är också en säsongsvara. Och för mig så är det absolut tydligaste vårtecknet, för det bildas någon gång tidigt på våren. I våras tror jag såg det första kanske i slutet av februari, tror jag. Och så fort någon ser ett sånt här litet stackmoln så går det liksom ett litet sys genom hela meteorologikåren. Liksom.
Är det som fågelskådning?
Jo, men det påminner väldigt mycket om fågelskådning faktiskt.
Är det den här Bob Hund-sången, den här tralala lilla
måltus? Ja, jo, den har jag haft på min spellista.
Ah, okej, okay. Jag kan tänka mig det. Vad heter det? Cumulus humilis?
Precis.
Okej, så stackmoln och cumulus, det är...
Ja, det är de fluffiga molnen.
Ja, men cumulus är bara det latinska namnet på stackmoln.
Precis. Ja. Och de minsta kallas också för vackert vädermoln för att de är associerade med vackert väder helt enkelt. Mm. De bildas i högtryck ofta på sommaren. De kastar inte en långvarig skugga och de regnar inte på en. Men de här kan ju bli stora också. Och de kan ju bli till skurar. Men det är framförallt när de är högre än vad de är breda, så de kan ge regn ifrån sig.
Så när de ser ut som Marge Simpsons frisyr, då är de farliga.
Ah, vilken bra liknelse. Ja, den ska jag köra med.
Ja, men den får du av mig.
Tack, tack.
Men sen finns det något som heter stratocumulus också. Är det någon blandtyp eller?
Ja.
Eller går vi hälsa i förväg nu?
Nej, det gör vi inte. Men det är inte en så stor favorit för mig i alla fall. De är lite mer utbredda, tar mer plats. Solen får inte visa sig så mycket. Jag gillar när det är en rätt så skön mix mellan sol och moln. Det är därför också boken heter den här långa, långa titeln. Som jag en gång fick översätta på engelska under en middag. Vilket kändes jättekonstigt att säga. The sky is the most beautiful with just the right amount of clouds. Den kommer väl aldrig bli översatt, men i och med att den handlar om det svenska vädret. Men ändå, ja.
Men fler molntyper då?
Ja, cirrusmoln. Också bra att lära känna. Framförallt eftersom cirrusmoln, det är de här trådiga molnen som finns högst upp i atmosfären.
Det som kallas fjädermoln, eller?
Ja, precis. Ja. Fjädermoln. Som är trådiga, de är lite så silkesaktiga. Och om de tätnar mot horisonten så kan det vara ett tecken på att ett lågtryck är på väg att dra in och att det kommer bli sämre väder på sikt. Så det kan man tänka på, speciellt om man blickar västerut, i och med att det mesta av vädret kommer in just västerifrån. Så är det ett tecken på lite sämre väder. Och det kan också bli liksom en halo runt de här molnen. Och det är ännu tydligare tecken på att det är just ett lågtryck i krokarna.
Men ett sånt här riktigt så här tungt, mörkt regnmoln, vad kallas det för då?
Ja, cumulonimbusmolnen.
Cumulonimbus, ja.
Ja, det är åskmolnen. De brukar man ju kunna se ganska enkelt i och med att de är så himla stora. Ja. Men ibland så kan de vara lite luriga, för i horisonten så ser de ju väldigt ljusa ut också.
Okej, det blir ljusare ju längre bort de är.
Ja, precis. Men de brukar ju kunna komma med åska, med hagel, kan komma med snö, regn, allt möjligt. Och då kan också många andra spännande moln dyka upp i samband med de här. Några favoriter, mammatusmolnen, som hänger ner från de här stora åskmolnen. Och de kan skapa molnrullar. Det såg vi i Malmö, Lund, ja, typ i västra Skåne, så var det en sån jättemolnrulle som drog in. Och det ser ut typ som Independence Day-rymdskeppen liksom.
Ja, oerhört fascinerande. Det var ju, hela mitt Instagram-flöde var full av skånska kompisar som la upp bilder från Malmö, Lund.
Ja, och så missade vi det. Oh.
Ja. Men det är ju på det sättet är det ju bra med sociala medier att vi kan följa det på något sätt.
Jo, det är så.
Vi behöver inte så här 3 månader senare sitta hemma hos familjen Olsson som visar diabilder från den här molnrullen som kom in.
Det hade visserligen varit mysigt. Ja,
det är också sant faktiskt. Men det var intressant det du sa med att molnen är att de är säsongsbaserade. Att cumulus var någon slags vårtecken. Men finns det flera andra molntyper som också är säsongsbaserade? Eller?
Jo, men det är det. Det är mycket andra moln som kommer med de här stackmolnen. Det är ju skurar till exempel. Det är kanske inget moln i sig, men åska. Och sen de här mammamolnen till exempel. Och även andra också. Molnrullar, tomber. Så det är mycket som händer på våren och sommaren, och sen så är det ju ganska dött under hösten och vintern, och det jag tycker är lite tråkigt att ofta så blir det ju till så, antingen är det jättesoligt väder på vintern eller hösten när det är nordliga vindar oftast, eller så är det jämngrått och det känns som typ så att man har kommit in i något Mordor-rike liksom, det bara hänger gråa moln över en liksom. Det tycker jag är lite trist.
Ja. En lite mindre fråga nu då. Hur bildas väder?
Ja. Ja, men det behövs inte så mycket för att skapa väder. Vi behöver en sol, en atmosfär och gärna en roterande atmosfär eller roterande planet.
Ja, och de 3 grejerna har vi då.
Precis. Ja. Stor lycka, jätteskönt. Men så all energi kommer ju från solen egentligen. Och en nyckelorsak till att vi får det värdet vi har, det är att jorden blir uppvärmd ojämnt. Så det är ju varmast vid ekvatorn, kallast vid polerna, och då uppstår en temperaturskillnad. Och då kommer också luften att cirkulera kring jorden, eller i atmosfären. Och det blir lite så halvkomplicerad väg som luften tar för att hitta hem till oss. Vi får ju luft från ekvatorn men även från polerna. Och där den här kalla och torra luften kockar med den här varma och fuktiga, då bildas vårt väder. Det är här vi får vår lågtryck. Och lågtrycken, de bildas på grund av att luften har så svårt att blandas om. Så man kan säga på våra breddgrader så är det en ganska så skarp temperatur och fuktighetsgräns. Och det är där lågtrycken hjälper till att blanda om luften. Och då får vi massa väder med regn, moln och annat spännande.
Mm. Om man ska gå in i det lite mer då, så är det så att det finns olika celler. Mm. Om man nu ska vi försöka förklara det här utan bilder, men om man kikar på halva, ska man säga, jordgloben från ekvatorn upp till Nordpolen, man tänker sig som en kvarts cirkel, så att säga.
Precis, det är så, typ tre hjul.
Ja, exakt, som där luften cirkulerar åt lite olika håll. Uh-huh. Och där förstått att det finns någon Hadley-cellen, Ferrell-cellen och polarcellen.
Precis.
Och då är det så att luften på något sätt alltså cirkulerar åt olika håll.
Ja, det är liksom tre stycken rondeller eller någonting sånt. Mm. Eller hjul då. Och om vi kan ta det från början. Det är så att luften blir väldigt varm vid ekvatorn och sen så stiger den upp och sen så blir den ju lite kallare då. Så kan den inte bära med sig den vattenångan som den hade med sig från början, och det bildas så gigantiska åskväder, sådana som kan bli dubbelt så höga som Mount Everest. Såna, det är en liten dröm att få uppleva den här åskan faktiskt. Men på en kanske 15 kilometers höjd så tar det stopp. För vädret kan inte röra sig över 15 kilometer eller 16 eller någonting sånt vid ekvatorn. Och då kommer luften gå norrut och söderut, och den luften som kommer norrut, den kommer så småningom komma hem till oss. Men så sjunker luften ner på grund av jordens rotation ner vid norra Afrika. Och när luften sjunker så blir den varm, då blir den torr. Och det är också därför som vi har Sahara just. Det är ingen tillfällighet att Sahara hamnade just där, utan det är på grund av att det är så varmt och torrt. Mm. Och nere vid Sahara så kan luften gå vidare och så går den norrut, och då krockar den med kall polarluft som är på väg söderut just vid våra breddgrader. Och då får vi den här skarpa frontzonen, de här temperaturkontrasterna som göder lågtryck.
Ja. Och att vädret går upp till någonstans mellan 5 och 15 kilometers höjd, det har att göra med att atmosfären indelar i olika skikt, ju, eller hur?
Mm, precis.
Jag tänker att det är stratosfären först, va?
Troposfären
först, och sen blir det stratosfär.
Ja.
Och då är det så att stratosfären börjar då ungefär vid 15 kilometers höjd vid ekvatorn, och sen så 5 kilometer på Nordpolen.
Ja, det är
och sen
typ vid 10 kilometer här. Så vi har väder ungefär en mil upp.
Mm. Men vad är det som gör att att det blir en skiktning i de här olika sfärerna då?
Ja, temperaturen pendlar genom hela atmosfären. Så om man tittar på hela atmosfären så är den 100 kilometer ungefär djup. Och det lägsta skiktet där allt väder finns, det är här nere vid 10 kilometer. Och det är också så att det är här nästan all vattenångan finns. Och det är därför vi har så väldigt lite väder längre upp i atmosfären. Men i alla fall, det bildas ett ganska så, någon form av, man säger, kallar för tropopaus. En skiljelinje mellan troposfären och stratosfären. Och i stratosfären så ökar temperaturen igen på grund av att det här vi har vårt ozonskikt. Så ozonskiktet, det absorberar ju solstrålning, så värms stratosfären upp. Och sen så blir den varmare, varmare, varmare tills vi kommer upp till nästa skikt som är mesosfären. Och där avtar temperaturen bara hela vägen ner till termosfären, och sen stiger temperaturen supermycket. Och det kan bli typ 1500 grader eller till och med mer i termosfären.
Det är ju fascinerande att det blir varmare ju längre ut man kommer. För man tänker ju att, så här, att jorden värmer upp, ska man säga, är varm i kärnan, och sen så, och rymden är ju svinkall.
Ja.
Men det är det här ozonet då som gör att det blir...
Nej, det är att det finns ganska så få partiklar där som tar ganska mycket solstrålning,
okay,
kan man säga. Mm.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du nämnde tidigare att det är liksom den förhärskande vindriktningen är alltså västlig vind.
Mm.
Hur kommer det sig då?
Ja, det brukar ju blåsa västerifrån eller från syd eller sydväst ungefär. Men det beror ju på att det är här vi har vår lågtryck som vandrar. Och det har med de här storskaliga vädermönstren att göra att man ofta har högtryck söder om oss till exempel. Över kontinenten, och även det kan göras en västlig vindriktning. Och lågtrycken, de är ju blåsigast söder om oss. Eller det är alltid blåsigast söder om ett lågtryck, och det där vi har väst- och sydvästliga vindar, i med att ja, det är ofta lågtrycken som ger vind, så är det västlig vind.
Sen finns det någonting som heter jetström också. Jetströmmen, vad är det för
den någonting? Den är lurig.
Ja. Men försöker, då benar vi ut det.
Ja, eller jag tycker att man brukar ofta prata om den, att det är en kraftig jetström som skapar kraftiga lågtryck. Och det stämmer ju, det är faktiskt jetströmmen. Det är ju där luften försvinner från lågtryck också och hamnar i högtryck. Så det är liksom en kraftig vind på 10 km höjd. Det blåser jättemycket, det kan blåsa flera hundra kilometer i timmen. Så det är ju bland annat därför som det tar så lång tid, eller tar längre tid, att åka till USA än att åka hem från USA. För det har ju såklart påverkan om man har en motvind på typ 400 km i timmen. Och det är även jetströmmar som kan göra så att det blir ganska så turbulent när man flyger. Så om man liksom, ja, man åker där uppe, man tror att allt ska vara lugnt, och sen helt plötsligt börjar det skaka, så är det ofta jetströmmar som är i farten.
Men nu tänker jag att jetströmmen då ligger ungefär där troposfären och stratosfären möts.
Ja.
Är det en slump?
Nej, det är det inte. Och det är lite lurigt att kanske tänka sig, men det har bland annat med att göra för att trycket avtar snabbare med ökad höjd i kall luft jämfört med i varm. Så man kan säga att om vi har en tryckskillnad vid marken, så kommer, och jämför det med en tryckskillnad rakt ovanför oss vid 10 km höjd, så kommer tryckskillnaden vara ännu större på 10 km höjd. Och det är tryckskillnader som skapar vind. För tryck är ju hur mycket luft vi har över oss vid ett givet tillfälle, och vindar försöker hela tiden transportera luft från ett ställe till ett annat. Vinden liksom bara transporterar massa luft, kan man säga.
Sen har vi det här som dyker upp i rutan hela tiden, som vi har varit inne på lite grann, det här med kallfronter och varmfronter. Och i rutan så är de ju väldigt tydliga. Det är ett streck, och sen är det då en piggar då, eller bullar då, så att säga, beroende på om det är kall eller varmfront, och så lite olika färger kanske.
Ja.
Men jag antar att det är en förenkling såklart, men är det, kan man liksom på något sätt, kan man säga att de är liksom tydlig front, eller är det mer ett sätt att försöka förklara någonting som är lite mer komplext fysiskt sett?
Nej, det tycker jag inte. De är väldigt tydliga egentligen. Så här, en varmfront, det är ju varmfront och kallfront är alltid på skiljelinjen mellan varm och kall luft. Och varm luft föregås alltid av en varmfront och kall av en kallfront. Och när den varma luften avancerar framåt, så liksom så smyger den upp för den kalla luften. Och när den glider upp där, så bildas då sammanhängande molnområden, och det bildas regn, och det går ganska städat till faktiskt. Och det är då man får de här ganska så genomskinliga cirrusmolnen längst fram på den här varmfronten, högst upp i atmosfären. Men den kallfronten är lite mer så burdus och plogar sig fram och häver den varma och fuktiga luften över sig. I och med att då kall luft har hög densitet än varm så, liksom så glider den in under. Blir lite mer dramatiskt väder och det är lite svårare att se en kallfront som är på väg in till exempel. Mm. Och så. Den avslöjas inte av höga moln.
Nej. Okej, så varmfront är enklare att detektera sånt här.
Precis. Men i och med att de kommer först när ett lågtryck drar in så kan man ju avslöja ett helt lågtryck också.
Just det. För det är ju så att, men kan man säga så att, är det så enkelt att en kall och varm front alltid hänger ihop?
Ja, någonstans måste de det. Och det är ofta så att kallfronten springer ju kapp varmfronten också. Och då får man en okklusionsfront. Vilket vi inte behöver gå in på. Det ritar inte vi ens ut på väderkartorna.
Skulle ni vilja göra det?
Jo, jag har nu någon kollega.
Är det generellt så att det är vissa av dina kollegor som är så här supertekniska och som skulle vilja gå in mer i?
Ja, jo, men det är det definitivt. Och vi har olika intressen också. Till exempel min kollega Pia. Hon är ute och seglar en hel del. Så hon är väldigt intresserad av vindarna till sjöss. Så hon brukar ju liksom snacka mer om vinden. Och en kille som gillar att surfa gör ju också det. Av förklarliga skäl. Han åker också snowboard. Så det är alltid detaljerade prognoser i fjällen när han är i farten. Så det är lite grann hur man är som person också. Vad man väljer att lyfta fram helt enkelt.
Mm. Vi har ju varit inne på liksom hur moln bildas. Hur är det med stormar och orkaner? Alltså, vad är det som avgör när det blåser mer än vanligt?
Det är när det finns stora temperaturkontraster, framförallt för vår del, om man tittar på våra stormar som vi har här, eller orkaner, så är det liksom förvuxna lågtryck som drar in. Och till exempel när det var stormen Gudrun så var det ovanligt kall luft som mötte ovanligt varm luft. Och då finns den här temperaturskillnaden där som kan föda kraftiga lågtryck. Men sen har det mycket med att göra också var lågtrycket bildas. Oftast bildas de någonstans ute på Atlanten, de passerar över brittiska öarna och sen är de rätt så trötta när de kommer in till oss här i Sverige. Och vi har dessutom fjällen emellan oss, så det brukar inte bli alls lika mycket regn. Till exempel i Norge så regnar det mycket mer än här helt enkelt. Framförallt temperaturkontraster, men också var lågtrycket bildas avgör.
Vi pratar om Gudrun här, vem är det som bestämmer vad stormarna ska heta?
Det gör man på SMHI. Vi försökte oss på det en gång på SVT. Det gick sådär. Men det var en storm som såg ut och drog in vid Lucia. Så vi tänkte det är klart att stormen måste heta Lucia. Men det var egentligen dagen efter Lucia. Eller några timmar liksom det slog på. Så då Lucia-stormen Alexander blev det till slut. Men man går ju efter vem som har namnsdag. Och det är nästan lite synd, då kan ju inte alla få en storm döpt efter sig.
Vad lär man sig av en sån här stor storm och vad kan vi som samhälle göra för att förhindra och förebygga?
Man har ju dels planterat om skogen, så det är en blandskog man har planterat om. Så det är inte bara gran tror jag man hade mycket tidigare, utan man har lite mer lövträd kanske eller andra sorters granar. Så då står de sig bättre om de står tillsammans med andra till exempel. Och sen så kan man gräva ner teleledningar. Det har man också gjort. El och dylikt. Och sen så tar man ju andra förberedelser också. Man har ju lärt sig en hel del. Till exempel SJ kör inte alla avgångar när det är en storm på väg. Utan då ställer man in så att man inte får tåg som står och bromsar trafiken senare till exempel. Mm. Så det finns ju massa förberedelser man kan göra även som privatperson. Ta in blomkrukor om man har sådana på balkongen. Såklart. Trädgårdsmöbler. Och allt annat som är löst som man har ute.
Och sen så går ner i sitt radioaktivt säkra skyddsrum med vapen och mat.
Som vi alla har.
För flera år, exakt. Alla sunt tänkande varelser har det.
Jag känner mig lite rädd här nu hemma hos dig.
Det ska det inte vara. Jag har ingenting, mat har jag.
Du har det,
men inget annat. Moln är väl på något sätt ett potentiellt regn, många av dem i alla fall. Men vad är det som avgör då när regnet väl faller?
Vilken härlig fråga. Vad är det som avgör? Det är när de här dropparna har vuxit sig så stora. så att de inte kan bäras helt enkelt inuti molnet. Det är ofta ganska mycket uppvind i moln, till exempel hagel kan ju bli jättestora. Man kan få hagel som är stora som baseballar i USA, men det är bara för att vindarna inuti molnet som går rakt upp, att de kan ha liksom orkanstyrka. Och då kan man få såna här jättestora hagel.
Men är det så att molnets dynamik innebär att det blåser mycket i ett moln?
Mm, det gör det. Det frigör sig massa energi inuti ett moln. Till exempel sådana här små stackmoln. De bildas av att solen värmer marken. Marken värmer upp luften som finns närmast. För att luften kan liksom inte riktigt absorbera all solstrålning. Men den här lite långvågiga värmestrålningen kan luften absorbera. Och då stiger de här molnen och då får man de här små molnen först. Men när vattenångan kondenserar till molndroppar så frigörs massa energi. Och då kan molnet liksom växa sig större. Och då får man ett sånt ganska yviga toppar på de här stackmolnen. Men det är en ganska platt molnbas ofta.
Okej, så hagel, anledningen till att jättestora hagelkorn kan vara kvar uppe i himlen då är liksom att det är enormt starka uppåtvindar i själva molnet då, så att säga.
Precis, och hagel brukar ju liksom tumla runt inuti molnet och växer med varje färd upp och ner genom molnet som det tar. För det krockar med underkylt regn och det krockar med andra hagelbitar liksom. Och så växer det hela tiden. Och när det blivit för tungt så trillar det helt enkelt ur.
Men baseballstora hagel, det låter som att man kan dö av det.
Jo, definitivt. Och det är också därför som man försöker skjuta raketer eller kanske köra igenom ett flygplan och sprida ut sådana här silverdid. Man har också funderat på att kunna påverka så stora stormar också. Om man skulle kunna liksom på något sätt skicka upp en massa silverdid i dem eller på något sätt liksom få det till att tappa energi. Men man är nu en rätt så lång bit ifrån det.
Jag tänker börja med er roll också när det gäller stormar. Och jag tänker tsunamin till exempel. Då, där var ju problemet att det fanns vet jag, dåliga system för att kunna se när en tsunami var på väg. Men nu är det väl kanske bättre utvecklat då i Indiska oceanen och Stilla havet möjligtvis. Men när det gäller Gudrun till exempel, fanns något problem i att man såg det för sent eller visste man att det skulle komma, att den skulle bli kraftig?
Jag tror inte att man såg det sent faktiskt, Gudrun. Men det var kanske ingen som förstod riktigt hur illa det skulle vara, för det är ingen som riktigt har upplevt det egentligen.
Vi har pratat om regn och hagel, men sen finns ju det här med åskväder, åska och blixtar. Det är också väldigt fascinerande väderfenomen såklart.
Ja, definitivt. Jag är väldigt förtjust i åska. Och jag hade också det var lite kul att höra faktiskt. Min mormor berättade att hennes far alltid gick ut när det åskade. Helt emot alla bestämmelser höll jag på att säga. Men så fort åskade mycket så bara gick han rakt ut. Och hon var ju livrädd för åska på grund av det. Så när min mamma och morfar gifte sig så fick morfar lova att aldrig gå ut när det åskade. Och han bara sa, ja, nej, det är klart. Det kunde han gå med på. Men jag är superförtjust i just det. Det är det enda molnet som låter egentligen också. Får man ju säga. Så därför är det superspeciellt. Och det kan väga så mycket som 1 miljon ton. Ett åskmoln.
Det är ganska mycket.
Uh-huh.
Men vad heter åskmolnet någonting? På latin?
Det är cumulonimbus.
Cumulonimbus, ja. Ja, det är det där regnmolnet som också. Men vad händer inne i molnet då när det bildas dels åska och dels blixtar?
Man är inte jättesäker på detta egentligen. Men troligen att de elektriska laddningarna separeras när olika nederbördsformer åker upp och ner genom molnet. Så hoppar elektroner av mellan då snö och hagel och regn. Och på så sätt så kan molnbasen bli negativt laddad, molntoppen positivt laddad. Och när den här spänningen överstiger då luftens förmåga att liksom isolera mellan då moln och mark, så kan det gå en blixt.
Men då är det så att när på något sätt precis när luften inte längre klarar att isolera, är det då som ljudet uppstår också?
Ja, eller det är när blixten går genom atmosfären.
Just det.
Eh, Och det är därför som man hör ljudet först från den delen av blixten som är närmast den själv. Och det sista är det man hör från blixten som är längst bort från en själv. Och det kan ju skapa mer eller mindre utdragna ljud. Och från nedslagsplatsen så försvinner inte lika mycket av de här låga frekvenserna. Men det gör det från den delen av blixten som är långt ifrån. Så därför får man ofta sånt lite dovare muller efter en blixt också.
Ja. Och det är därför också man kan säga om blixtarna är nära eller långt borta, för att man räknar avstånd mellan blixt och åska.
Ja, precis. 3 sekunder per kilometer är det man räknar. För ljudet färdas ungefär 340 kilometer. Nej, ja, precis. Meter i sekunden måste det vara.
Har du någon så här favoritmeteorolog från tv-historien?
Det har jag. Mats Andersson är min favorit.
Ja, vad kul. Ja. Ja, kanske lite oväntat, men, ja, men jag förstår det. Han är ju väldigt duktig.
Alltså. Han är superrolig, ja. Verkligen. Ja. Speciellt privat.
Ja, vad kul. Ja. Har du några insight på Mats Andersson? Eller han kanske slår dig på knäskålen om du berättar.
Ja, han har många golfklubbor, så ja, det är väl risken.
Ja, härligt. Vi var inne på blixtar innan. Vi hade ett avsnitt här i den här podden om övernaturliga fenomen som UFOn och så vidare.
Oh, där finns ju några där.
Ja, och jag tänkte på det här med klotblixtar.
Ja.
Du som är meteorolog, finns det någon evidens för att klotblixtar existerar?
Inte vad jag vet. Det är mest berättelser och vittnesmål som man kanske inte kan lita på egentligen. Nej.
Men om du uppbådar all din så här fysiska och meteorologiska kompetens, skulle det kunna rent teoretiskt finnas?
Nej, det vet jag inte. Men det finns konstiga blixtar liksom. Det finns de blixtarna som går rakt upp i ionosfären till exempel. Man har inte känt till dem jättelänge egentligen.
Som går åt motsatt håll då? Eller?
De går bara rakt upp mot rymden.
Aha.
Så med det åtanke så kanske inte det kan vara möjligt det andra. Men just klotblixtar, det låter lite för konstigt. Typ folk har sett det i sovrum och
just
sånt.
Just det, ja.
Det är som man vaknar upp, eller man har drömt, ja, tänker jag. Och så har det aldrig hänt i verkligheten.
Ja, men då kan vi kan utesluta det tills någon kommer med en bättre fotobevis eller video kanske. Det här är kanske lite utanför din kompetens. Men vet man hur väder påverkar oss som människor rent fysiskt? Alltså, jag tänker på solljus, fullmåne, lågtryck. Alltså, kan man säga att det händer någonting med kroppen?
Vi pratade om det igår. Ja, några kollegor faktiskt. För det finns någon meteorolog som hade, eller har, en dotter som är läkare. Och de hade ett litet sidoprojekt, alltså bara de två, helt privat tror jag. Där han analyserar vädret, eller de använde data, väderdata då, statistik, hur vädret har varit. Och sen så jämförde de det med åkommor liksom, som hon fått in till sjukhuset. Och på så sätt kunde de säga att det inte var någon påverkan från vädret. Men jag tror nog ändå att många behöver solen. Och, alltså man blir glad när det är sol efter att det varit grått väder och ett bra tag till exempel.
Men jag tänker solljus, att kroppen behöver solljus, det kanske är lite enklare att förstå. Ja. Men sen så kanske det finns några andra sådana som migrän och lågtryck och alltså såna här grejer, alltså att folk fullmåne, alltså det säger inte att man behöver bli en varulv, men att man på något sätt påverkas av fullmånen också som människa.
Nej, men jag har kompisar som också säger det, och han föreslog också att man skulle liksom kunna visualisera det på våra väderkartor, för att det är så pass viktigt för honom. Vi har ju alltid en fullmåne på kartorna egentligen, på våra kvälls- och nattkartor, men alltså det är nästan för många som säger att de är påverkade för att man helt ska avfärda det också. Ja.
Jag tänkte att vi måste ju prata lite om klimatförändringarna, för att det är ju någonting som är väldigt på tapeten, och att klimatet förändras, och vi pratar om, jag menar, isen smälter, polarisarna smälter, land, vad ska man säga, vattennivåerna påstås stiga, och alltså, det kanske i sin tur för med sig andra så att säga, väderskiftningar och så vidare. Kan man säga någonting? Vad vet vi någonting om det här? Vad kommer hända i framtiden, och vad kan det innebära för oss?
Ja, här i Sverige så är det ju, alltså, relativt väldigt lugnt, kan man säga. Vi lever ju i en del av världen som inte skulle må så jättedåligt om det blev varmare. Till exempel om vi skulle få Tyskland eller Sydtysklands klimat så skulle vi liksom inte gå under. Men däremot så skulle andra på jorden, många många andra, skulle drabbas enormt hårt. Vissa öar kommer att försvinna. Det finns vissa små nationer som redan liksom har börjat köpa land på andra platser. Och vädermönster kommer att förändras. Det kommer att bli mer regn på en del platser. Regn kommer att utbli på en andra. Det var inte jättelänge sedan som det var, eller det kanske fortfarande är ett jätteproblem, men lite dålig koll på det. Men nu med El Niño så blir det ju problem med nederbördsmönster i Afrika framförallt. Och också med hur länderna är styrda. Det är vissa diktaturer som inte liksom styr så jättebra. Och där så har det varit matbrist. Många har drabbats hårt där.
Men det låter ju som om det blir mer nederbörd på vissa platser och mindre på andra platser, så låter det ju som att det skulle drabba jordbruket.
Definitivt. Så det kommer ju bli ett stort problem. Men just här i Sverige, så, eller delvis är det också problem här. Vi har ju sett nu i sommars, framförallt Öland och Gotland och nere i Småland, Blekinge, delvis också Skåne, så har det varit rätt mycket uteblivet regn. Nu kan man kanske inte koppla det enbart till klimatförändringen, just den här enskilda grejen. Men det är ju så man förväntar sig att vädret ska förändras också och att vi får se mer av den här typen av händelser.
Så det kan till exempel innebära vattenbrist?
Definitivt.
Att grundvattennivåerna sjunker och att vi har svårare att få tag på dricksvatten och så vidare.
Definitivt. Men sen är det inte bara negativt heller, utan det finns också en positiv del. Till exempel i vår del av världen så kan vi ju kanske hinna med en till skörd kanske. Mm. Vi kan odla andra varor som är bra för oss. Skogen kommer att växa snabbare och dylikt. Och vi har också rätt så bra nytta av landhöjningen efter istiden. Så i alla fall längs Norrlandskusten så lär det ju inte vara så jättestora problem, tror jag. Eller det beror på hur mycket glaciär som smälter, såklart. Men
Skanör och Falsterbo kanske ligger risigt till.
De ligger ju redan under havsvattennivån ju. Så de får nog börja, eller jag vet att de tänker på det redan nu.
Mm. Den här podden heter ju Alltid velat veta. Mm. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
Jag har egentligen två grejer kanske. Jag funderar delvis på hur jag ska kunna kommunicera lite bättre med min katt, Gösta. Inte bara liksom att man är väldigt snäll eller liksom så skarp och nej, nu får du sluta klösa där på min säng. Men annars också hur samhället har förändrats. Om det har blivit bättre eller sämre. Många säger ju att det blir sämre. Men jag tänker också i med de tekniska utvecklingen så får vi mer för mindre. Till exempel om man köpte en tjock-tv tidigare för kanske 10 000 kronor. Nu kan man köpa en väldigt fin tv för mycket mindre än så. Att man får mer för mindre och att det kanske kan överväga de negativa aspekterna.
Mm. Men det finns ju vissa som, alltså som Hans Rosling till exempel. Han är ju ganska bra på att visa att alltså det är mycket som blir bättre också. Alltså, ja. Alltså det är fler som lyfts ur fattigdomen som lever i extrem fattigdom. Men det kanske är Hans Rosling då vi ska fråga. Och sen angående din katt så kanske det är någon typ av cat whisper, någon svensk.
Ja.
Men kommunikation med djur, det låter väldigt spännande. Och djurs kommunikation generellt kanske.
Ja, det vore intressant.
Ja. Nils, tack så jättemycket för att du ville vara med på podden.
Tack själv. Roligt att vara här.
Nils Holmqvist med vädret. Hoppas ni vet lite mer om moln och kall- och varmfronten nu, så ni kan se på väderleksprognosen och säga de borde ritat in en okklusionsfront där. Kolla gärna in Nils bok som var en både rolig och lärorik upplevelse. Vi som gör Alltid velat veta, det är jag, Fritte Fritsson, som intervjuar, Ida Wahlström som producerar och läser in ingressen, Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat musiken. På återhörande!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.